Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, men vi går. Vi pratar om Peter Antoine, vi pratar benröta. Vad har vi på benröta, Mats? Vet du någon annan som har
drabbats? Ja, låt mig få fundera ett tag.
Fundera lite på det, Mats, så ska vi snacka benröta. Sen har vi
eller bara rötatur alltså.
Vi kan prata röta också.
Rötatur.
En röta kan vi väl säga, Tyskland-England 2010 fotbolls-VM. När Frank Lampard skjuter in ett skott som alltså är en meter in i mål, blir bortdömt.
Varför blir det bortdömt?
Eller det blir inte mål.
De hade
de
ju inget,
för, liksom,
hade inget VAR då. Så att,
det fanns inget VAR. Så domaren såg inte.
Ja, jo, men det kommer jag ihåg. Det var ju fruktansvärt. Var det mot Tyskland?
Ja, det var faktiskt ett mål som, även om inte VAR finns, det där ska man bara,
ja,
ta.
Och det var ju liksom, ja, Englands sista chansen för Englands gyllene generation. Så det var ju fruktansvärt.
Ja, ja. Jag led med dem.
Ja, jag brukar
de
hålla
ju,
på Tyskland.
England hade ju då 2002 där när den var en frispark. Ronaldinho,
ja,
som överlistade målvakten, släppte in den i kruset.
Alltså jag tycker inte att David Seaman var ju målvakt då.
Seaman.
Ja, precis.
Ja. Han var aldrig bra.
Nej, han var ju inte
David
det.
David Seaman, ja.
Det var ju det enda som England, tycker jag, saknade lite grann. Var ju, de hade ju en backlinje då med kanske Rio Ferdinand, Sol Campbell, var ju kanonkillar, ja, på mittfältet. Gerard var väl med. Nej, han var inte med 2002. Han blev skadad.
Ja, ja.
Men de hade i alla fall bra spelare där också. Anfallt Michael Owen och så vidare. 2004 likadant. Wayne Rooney på topp. Det var Lampard och Gerard med. Målvakt. Paul Robinson va? Målvakt. Kevin James. Och har man haft också i landslaget. De har haft jävligt stora problem med målvakter.
Tänk att Michael Owen fick Ballon d'Or ett år. Har någon någonsin varit så pass dålig ändå varit utsänd till världens bästa
fotbollsspelare? Han gjorde ju ett drömmål mot Argentina då, 98.
Ja. Jo, men då var han jätteung. Men var det inte 2001 som han blev utsänd? Nu höftar jag lite grann.
Men, jo, men det var nog.
Men det var, alltså, 98 var ju det vad heter man?
Ja, men då var han en unge som till Walcott var så många VM
senare. Solingen och brottom mot Argentina.
Ja, men precis.
Men det var ju en match.
Men det var ju en skillnad på Owen och om man ska försvara Owen lite då mot till Walcott. Att Walcott kom med var ju helt, det var ju vansinnigt.
Ja, vad hände med Walcott sen i karriären? För det var ju Svenny som tog ut honom och sa, här är näste man. Hur bra blev han?
Han blev ju inget bra. Det var ju det. Det hände ju ingenting.
Var han 18 år eller något sånt här?
17. Eller om han till och med var 16 när han började prata om det med...
Det är som han Lambier i Dream Team 92 i basket. Som kom med som det vita alibit som var college-spelare. Han blev ju aldrig bra.
Men var han amerikan då eller?
Ja, han var, eftersom han spelade i USA.
Men var inte Larry Bird med?
Jo, men det var ju Larry Birds sista ryck. Han kom med och var gammal. Han hade så ont i ryggen så han kunde knappt röra sig. Men han var ju med då. Det var ju första Dream Team. Och då var ju han, Christian, var det någonting sånt liknande som kom med som ett vitt alibi utöver Larry Bird då. Och han var ju inte alls stor, men de trodde han skulle bli superstjärna. Men det blev han ju aldrig.
Men har någon någonsin...
Men Lady Bird, det var väl Johnsons fru? Lady Johnson, var det inte det?
Och Thunder Bird var en serie va? Med såna här animerade gubbar.
Ja, det kanske det var.
Lergubbar. Men Mats, jag tänker på Larry Bird. Mm-hmm. Har någon, och Ola också då, har någon en spelare någonsin i någon elitidrott överhuvudtaget sett så alkad ut och ändå varit bäst i världen?
Nej, det ska vara om man
John Daly kanske.
Ja, John Daly kanske.
John Daly ligger högt på den
listan. Och alla dartspelare, men då vet man inte vad de heter.
Nej, och de är inte, jag räknar inte darten till ytterst eliten här. Alltså om man tänker basket, fotboll, ja det är ju Gassa då kanske.
Och vad hette han?
George Best.
Ja, George Best.
Och han inte bara sett alkad ut, som också var
jättealkad. Att de klarade det. De hade inte klarat idag såklart.
Ja, talang kanske räckte mera då, på den tiden, när tempot var lägre.
Men också många spelare, jag tror att det som framförallt tror jag att de hade blivit mycket skadade. För de hade inte klarat av. Kroppen klarar inte om du inte är på toppnivå med både träningsmässigt och håller kosten och allting.
Ja, fast nu är du inne på något intressant där. Om vi pratar ju golf igen då. Så finns det ju en golfare, den som varit bäst i världen någonsin utan att ha vunnit en major, i Colin Montgomery.
Mm.
Som vi bantade en period och blev då mycket, mycket sämre på golf.
Skottade.
Blev tjock igen. Också han som var skoj en gång när det var långsamt spel på Drottningholm. Så han tog upp, jag minns inte vem, jo det var Joakim Häggman som var långsam, som var med i Ryder Cupet då. Okay. Så satte han sig på en pinnstol demonstrativt och läste DN, han försökte ut svenska, men bara för han var så långsam. Men han, just det här med att vara tjock eller smal i en sport. Montgomery blev sämre när han bantade.
Men Lee Westwood blev ju också bättre. Alltså det finns ju många exempel. Men jag tänker golfen är väl också lite skillnad från fotbollet.
Det är ett kapitel, ja. Westwood är ett kapitel, ja.
Jo, men han har hunnit bitit sig upp ändå.
Sponsrad av Strixon.
Vad sa du?
Sponsrad av Strixon och Ping, va?
Oj! Strixon är en udda boll.
Och hans fru gick ju caddy, ja. Westwood.
Ja. Mm.
Det är ändå jävla vackert tycker jag.
Ja, är inte vignett snart? Jag menar,
jo, vi ska verkligen. Ja. Men det var att jag förlorade mig i de här sporterna. Olle, du kan väl, när jag tar fram den på lite då.
Ja, det kan jag på här är Gott snack sport. Vi skulle kunna prata snooker, för det pågår just nu Masters i London. Och just när vi pratar nu, spelar in, så är det O'Sullivan som spelar i kvartsfinal. Och han kommer säkert vinna. Han möter en australier. Och vi kommer inte veta hur det går, för nu spelar vi in.
De bygger upp ska vi meja ned med Mats. Vem?
Får jag fundera en stund?
Ja, det får du verkligen.
Han har ju sagt det flera veckor nu.
Ja, det tänkte jag inte.
Om någon nu möjligen missade den roliga anekdoten med Peter Antoine, så vill jag bara dra den lite tydligt. Ja. Mårten Andersson, min kompis, känd från massa TV3-program och sådär, lite storkomiker och sådär. Han skulle göra reportage med Peter Antoine när han var tränare i, antagligen assyriska, för han kanske inte har varit tränare i Västerås, vilket jag trodde först. Då var de ute på en lunchrestaurang, klockan var 11, och Peter Antoine frågade om han fick ta en sprit till maten, och det får man ju inte förrän klockan 12, i alla fall inte då, även om reglerna ändrats. Och då frågade Mårten lite snällt, kan jag inte få ett undantag? Då frågade Mårten då, som stod för fiolerna via företaget, skulle Peter kunna få lite sprit fastän klockan inte är 12? Ja, men det går bra. Och då så sa han att han ville ha whisky, och då frågade Mårten, vill du ha en sexa eller vill du ha en fyra? Då sa Peter Antoine, kan man få en tolva?
Och fick det också.
Han fick en tolva.
Lite som Mats Strandberg i OS i Tokyo 64.
Ja, nej, det. Jag skojar.
Men nu, en 18.
En 18 skulle man,
men nu har det gått dåligt för honom, för nu sitter han i rullstol. Och ja, han är rullstolsbunden, inte rullstolsbunden, jag har fått lära mig av sådana som kan sånt. Men vad, ja, är, vad är det som har hänt med hans ben, Mats? Du kanske vet.
Ja, det är väl misskötsel i största allmänhet, antar jag. Du pratar om en tolva där och så vidare. Han var ju, min kompis Peppe Eng hade ju honom som kommentator i TV4, så att jag har hört mycket historier om Peter Antoine genom Peppe,
ja,
faktiskt.
De var, gjorde ju tipslar tillsammans, va?
Precis. Så att han var ju en bra kommentator sett till dåtidens mått mätt med kommentatorer i fotboll. Då hade man ju Liston Söderberg som mall för kommentatorer i fotboll, i SVT i alla fall. Men nu har ju utvecklingen exploderat. Så många bra kommentatorer i fotboll det finns överallt nu. Det är otroligt speciellt.
Men det var som Viasat. Liston pratade väl lite om för någon vecka, tror jag.
Jag kan ju berätta om Liston, för det klipptes ju bort av utrymmesskäl.
Just det, precis.
Jag har ju träffat Liston i ett program som hette Böglobbyn med Sverker Åström, gammal diplomat.
Då så, det var han jag trodde var
Sverker
Olofsson på Plus.
Han hade ju uttalat sig, vad var citatet som han sa om någonting om att han inte har några bögar i sitt lag? Kan du ta fram det?
Jo, absolut. För det var något, det var han är ju en ska jag säga, jag har varit mycket låg i skallen senaste veckan, och det var efter det rasistiska uttalandet då. Så vi kan ta fram det först då. Och då frågar också i artikeln på Aftonbladet, vad hände egentligen under matchen mot Vasalund och Essinge? Kommer du ihåg på den tiden också när det var, när de slog ihop sig och sen tog bort Essinge rätt snabbt. Vi fick en spelare nersparkad. Jag blev förbannad på domaren när han sa att vår spelare filmade och gav en guldkort. Då vände sig motståndsspelare mot mig och skriker, jävla idiot, och sätter sig det ena finger mot sin tinning. Ångrar sig då, säger rubrik, eller ja, underbriken då. Då säger Liston, jag sa upp i trädet till honom. Jag vet att det inte var bra sagt, jag ångrar mitt ordval. Men alla som känner mig vet att jag inte är rasist. Däremot är jag mycket het och engagerad under en match. Så det var då spelaren Patrik Mantzilla.
Ja.
Som är svart då.
Okay.
Och det var ju fruktansvärt olämpligt.
Ja, men det var inte det som ju föranledde inslaget i vår Böglobb. Det är ett annat uttalande.
Ja, här. Det blåsvärde förr då. En annan,
det var lite godis vi fick för. Jag vet inte om det ljudet hackar, om det var mina lurar som hackar. Men det går, kommer och går.
Vad säger du? Det kan vara lurarna. Vi kör då. Vi kollar. Sådär. Är det bättre nu kanske?
Ja, nu är det.
Jag tror att det är bra.
Ja, men kör. Ja, han bara kryllar av citat. Får höra.
Ja, det har stormat citatet runt din person tidigare. Det har handlat både om bögsnack och ariska lag. Oj, det visste inte jag. Hur ser du på det? Jag vill reda ut det en gång för alla. I slutet av 1999 blev jag uppringd av en journalist från Eskilstuna som jag känner. Han började snacka om homosexualitet i fotbollslag. Vi pratade länge. Han ställde frågan hur jag såg på homosexuella lag. Jag sa till honom att det är ett lag med 30 spelare som inte vill ha homosexuella laget, så tar jag bort honom. Jag tar inte strid mot 30 spelare, men det finns ju en till.
Ja, det här måste du hitta.
Ja, och då står det också hur ser jag på homosexualitet, och jag har inga problem med det, folk vad som vill. Vad säger du om den ariska historien inför seriepremiär med Västerås 1997? Vi var en båt på väg till Finland. Lars-Gunnar Björklund skötte snacken med tränarna och drog skämt till höger och vänster om alla utländska spelare och svårtalade namn. Jo, Helge Björklund. Det var säkert 250 personer som var där och lyssnade. När det var dags för VSK så sa jag på skämt att VSK är ett ariskt lag. Det var inte bra. Alltså.
Ja, det är ganska bra som skämt, om folk fattar att det är ett skämt.
Okay, och då säger han så här, att vi inte har några namn som är svårtalade på en lika skämtsam nivå som tidigare under presskonferensen. Nu snackas det i media om att det är ute i blåsväder igen. Det här börjar bli jävligt orättvist. Det är för jävligt att administra på tidningar och säga att jag skrypar tillbaka till min håla. Lennart Liston och sen fått sparken då från Västerås. Men vi ska, för att det här var ju ett klipp och det var ju flater och bögar och grejer. Det var ju allt med, jag kikar lite på det. Jo, här var det. Han riskerar polisanmälan då. Du kan åka hem där du kom från och klättra i träden. Jag kan tänka mig att polisanmäler sig i mörkröde fotbollsspelaren Patrick Marcel. Jag blir provocerad. Det är helt otroligt. Vi ska bara få fram... För att, ja! Hade jag upptäckt någon bög i något av mina lag, då hade jag fått sparken direkt. Och det är annorlunda inom damfotbollen. Där får du inte vara med om du inte är flat.
Alltså. Ja. Jo, precis. Jo, men det föranledde att vi gjorde att vi skulle ha ett roligt inslag. Där vi skulle ha en man som heter Faro Grot, som nu är lite radioprofil. Och lite
som skrattar väldigt konstigt.
Ja, men han var med. Han är som Sverige extrovert homosexuell. Så vi gjorde ett inslag där vi följde efter honom en hel dag. Och Faro dök på honom hela dagen. Alltså flera gånger.
Ja.
Och så, han låtsades älska List. List och Lennart. En hel dag. Och det började med att vi var utan hans lägenhet i Västerås. 5 på morgonen, får inte missa honom. Han gick ut, vi hann inte ta honom där. Och han satte sig i bilen och åkte. Vi följde efter. Han åkte till Stockholm, till Stora Essingen. Där satt vi en stund utanför, han gick in i lägenhet. Jag gick ut för att jag var nödig, var tvungen att uträtta mina behov, satt mig i ormbunkar. Precis då, när jag skulle klämma, se att Liston kliver ut från huset i Stora Essingen, går in i bilen igen, jag får klippa, gå in i bilen, vi sätter oss och följer efter dem igen. Då kom han till Västerås, då är klockan kanske 9:30, och där, när han går till en kiosk, får vi tag på honom, och Faro får första mötet med Lennart, och sen blir det kanske 5 möten med honom där han går fram och kramar om Lennart. Lennart! Och det blev ganska kul till slut, även om det var jobbigt. Men det som gör att han ändå landade på plus lite var att när vi skulle ringa till honom och berätta att vi har gjort det här inslaget och att vi ska sända det, så kunde man ju tro att han kanske skulle bli arg och vi har fulat oss, vilket vi hade gjort. Men han bara sa, fan vad roligt, jag undrar vad det var för en jävla märklig snubbe. Kul, sänd det för fan.
Men det är ju ändå synd om att vara tvungen att bita av skit i den här busken. I den
det var ett av mina livs svåraste här och stunder.
Ögonblick.
Ja. Ja, jag kan verkligen känna med dig där. För jag hade en liknande incident-episod när jag var i Västertorp en gång. Jag hade varit och käka pizza. Och alla som har käkat pizza har laktos. Man vet att det inte är något bra, va? Det är laktos eller gluten. Det var mycket ost på, var det mycket deg. Så att något fel var det. Så jag började känna liksom, redan jag går ut från lägenheten. Aj. Försöker beställa en Bolt. Mobilen dör. Så allt är skit. Och det är då Västtorp, minst på kansen, 6 kilometer, 5 kilometer. Så jag går ut på en liten äng där utanför bostadshuset där jag var i. Och tittar mig omkring. För jag ska gå upp och försöka hitta någon lämplig dum.
Det brukar alltid komma någon precis då.
Ja, och då kommer det kommer en man med hund. Och jag står liksom och låtsas nästan vara så. Jag pratar telefon. Och så liksom att jag nästan har lite problem att gå då.
En hund är ju inte bra i det läget när det kommer en hund.
Nej, och den ska fram och
precis,
nosa.
De har ju bara lukt sinne.
Den ska fram och nosa. Och den här ägaren... är väl lite såhär, kom nu. Och så, men han står ändå kvar och tittar på mig. Som att jag har någon fuffens för mig.
De gör ofta det.
Ja, då hundägare. Ja, det är, och vilket jag också hade då.
Det är väl lite för att hundägare har sett för mycket deckare på TV. Där är alltid en hundägare som hittar liket. Ja, så de drömmer ju om att få vittna.
Ja, där Beckman utan
de känner sig viktiga. Ja. Det är det som är med hundägare.
Fiffin. Ja. Nej, men jag och Mats är inte sån hundägare. Men alla andra. Och då så i alla fall så... August är ju riktigt sån. Du vet, står utanför Maria Skolgata och lurkan det kommer. Men i alla fall så går jag upp i skogen och lyckas ändå liksom... Det är ett hemskt, det är en förlossning så att säga. Och har liksom, jag har ju inget papper eller någonting. Så lite löv bara som jag hittar runt omkring. Och det finns, för att det är vinter.
Det var mycket värre än en förlossning alltså.
Ja, just det. Förmodligen. De snackar om det här med födda barn, kvinnor. Men det här, hörni.
Precis.
Så jag måste
nu pratar vi någonting, säger du.
Ja, precis. Ja. Det är nästa nivå. Sista bossen.
Du får inte ens lustgas när du står där.
Jag får inte så epidural. Utan jag måste gå hem med den här skiten i 5 kilometer. Tog 1,5 timme. Försök liksom kliva ner till och vinterbada i Hörsberg. Vid Hägerkärnshamnen.
Det var som att klia också.
Det var klia. Och
minusgrader.
Eller 2-3 plus kanske. Ja. Och binare i...
Ja, hur slutade du då?
Jag slutade med att fick hoppa in i duschen helt enkelt.
Ja. Det slutade på något sätt i alla fall.
Ja, men det var ändå, jag känner verkligen med dig. Men jag vill bita av.
Jo, det är inte bra.
8 mil till Västerås sitta och... försöker att det inte ska...
Jag brukar ju, när jag med min tax då, som är gammal i gården, så brukar ju det hända att...
Är det taxen Liston?
Att han skiter. Ja, taxen Liston, ja. Det borde heta Liston.
Ja, Liston.
Jag har inte döpt den till Liston. Vilken tabb. Men då vet jag att då brukar jag den göra ifrån sig någonstans. Och då kommer en äldre dam i 60-årsåldern och passerar och stannar och tittar om jag tar upp.
Oh, ja,
alltså det... de ger sig inte. Jag står hur länge som helst och liksom tittar bort och så vidare och tar hunden och låtsas som att ingenting. De står som fastfrusna och stirrar, blåstirrar vad jag ska göra.
Men varför avvaktar du med att ta upp? Är det för att jävlas med tanterna som tittar eller?
Alltså jag brukar glömma det här, vet du.
Men då finns det ett skäl till att de tittar.
Jag brukar glömma den här plastgrunkan som man ska ha med sig. Jag glömmer den.
Det är lätt hänt.
Det är mycket lätt hänt. Ja. Så att jag blir till allmänt
beskådning.
Beskådande.
Folkdomstolen
dömer mig. Så är det.
Men när du då glömmer, väljer du då att låta det bero och gå vidare? Eller går du tillbaka och hämtar något så att du kan ta upp det?
Låter det bero.
Du låter det bero.
Du kan ju också ha lite så här fuck off och säga vi ses ett Solna tingsrätt, kärringjävel. Och så går det bara. Det kanske har varit det bästa igen.
Nej, men jag vet, alltså unga grabbar bryr sig inte om det. Äldre grabbar bryr sig inte om det. Gubbar kanske. Unga tjejer bryr sig inte om det. Medelålders damer kanske. Äldre damer, ja.
Men jag tror att jag är som en gammal tant. För att när jag ser någon på stan som var en hund som bajsar. Jag har svårt att inte ge det där långa ögat och titta till det så att man tagit upp det. För att jag vill inte gå i hundbajs.
Alltså i stan håller jag med om. Totalt håller jag med i stan. Alltså, men det kan ju vara i ett område där det inte är så akut och jag har glömt det där. Så att det ena plus det andra gör ju att det låter bero. Så
är det också en skillnad tycker jag på om det är trottoar. Om hunden sätter sig och skiter mitt i trottoaren.
Håller med. Alltså folk trampar. Men hundar har en förmåga att ge sig av ifrån allmänningen ut i buskar.
Exakt,
och lite,
de vill ju vara i vegetation.
Men det bryr sig inte äldre damer om just den detaljen. Och nej, där har vi olika uppfattningar. Så att,
men också, vad ska du göra i busken, kärringjävel? Du behöver inte gå in.
Men jag undrar en annan sak. Det är en sportpodd där, men jag undrar ändå. Är det inte äckligast, absolut äckligast med hundar? Som jag har hört, jag vet inte om det stämmer, det får ni säga, att de gillar att äta varandras bajs.
Jo, och spyr och sånt.
Äter
och luktar på varandra i baken också väldigt mycket. Dock tycker jag det är mindre vanligt nu än förr, att de luktar på varandra i baken. Alltså det,
har de ändrat sig?
För ett antal år sedan så gjorde detta alla hundar det. Jag har haft hundar slag. Men det är inte så vanligt nu. Det är en trend som har mer eller mindre upphört.
Nej, det kan det inte vara.
Alltså, det låter otroligt här du säger, men
det
får vi ta
otroligt,
på orden.
Men jag tror att det är sant.
Att de skulle evolutionärt utvecklats så mycket på 40.
Ja.
Okej. Okay. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Bahamän. Och då trodde man ju en gång i tiden att, eller det är folk som har trott att låten inte är snäll, utan låten är dum och att det handlar om fula kvinnor. Alltså, who let the dogs out? De inte vill ha det på krogen. Men det vill säga att dogsen då, enligt Bahamän, det är de här killarna som är sviniga. Att det är de som är hundarna. Vem fan släppte ut dem på krogen? Vem släppte ut Liston på krogen?
Ja, vidrig låt oavsett.
Ja, hemskt. Precis. Ja. Taskelåt. Skitsamma.
Nej, det sket jag. Dålig. Den sätter sig på hjärnan. Det är ungefär som, hej, hej, hemskt mycket hej. Den sätter sig.
Ja, och hej, det är nick-klick. Det har hänt saker i tennisvärlden. Och det som har hänt är väl att det har varit stor dramatik med den serbiska herren Novak Djokovic. Mats, kan inte, eller ska du ta, Olle? Vem har
men jag kan börja för Mats Töver, för att jag har en liten sak jag undrar här. För att
ta lite Red Bull bara.
Han har ju fastnat i Australien för att han ska spela Australian Open, och då hade han inte inresevisum på korrekt sätt, så han fick sitta på ett hotell, och inte hotell vilket som helst, utan ett där vanliga flyktingar sitter, så att han hade ju inte så kul. Men sen så har han då hävdat att han fick medicinskt undantag för att han har haft corona, och då tror jag personligen själv att det är nog påhitt bara för att han inte vill ta spruta, så att han vill ha visat att han har, alltså, har antigentest på, fast jag tror inte så, att det är sant riktigt. Men nu verkar det som att han kommer få spela. Vad säger du, Mats, om hela historien?
Ja, alltså, jag trodde först att han skulle få spela. Sen trodde jag inte att han skulle få spela. Sen trodde jag att han skulle få spela. I och med att regeringen avgör så blir det ju inte riktigt så att han stoppas, tror jag inte, för att de fruktar väl någon sorts diplomatisk kris. De är Serbien, tror jag, så att de vill...
Ja, för de har ju ministerstyre. Ja. För att migrationsministern får nämligen själv bestämma. Han kan overrula domstolens beslut.
De blev rädda, tror jag, när det väckte sån, så att säga, uppståndelse hemma i Serbien med demonstrationer och sånt där, så tror jag nog att de fick kalla fötter lite grann, så att det är bättre att låta han spela, tror jag.
Ska alltså. Vi börja i den änden, eller ska vi börja bara i änden att Djokovic har ju förmodligen hittat på, för man har ju sett den 17:e så gick han ut och sa att jag har ett negativt antigentest, eller jag har haft covid förut. 16:e så har man sett bilder att han var på en fest.
Ja, och prisutdelning.
Precis, och då stod det faktiskt i artikeln, det var lite konstigt, jag citerar från bladet. Djokovic var på fest med 20-tal ungdomar. Som att han var på roliga timmen då med dem. Att det var lite konstigt så. Men Djokovic i alla fall, har, det är någonting som skaver. Pappan kan inte, de i presskonferensen sa pappan och mamman varit med, va? Ja. Det är pappan i alla fall. Och de kan inte svara, vi har varit transparenta, men den här frågan kan
han,
inte.
Han hakar från pappan och ögonen från mamman.
Ja, så är det verkligen. Och det är också väldigt mycket konstigt uttalande att Djokovic står för friheten, och det är mycket sånt antivax-snack liksom.
Avleder uppmärksamheten från kärnfrågan då.
Precis.
Naturligtvis så är det ju. Men Serbien är ju dåliga vaccinatörer, och vaccinerar sig väldigt dåligt. EM i handboll så är det de värsta hittills. EM i handboll börjar ju nu i...
Det är som gör att serberna inte... Att de ger sig alla kallar
mot vals. Jag vet inte. Jag tror att det har en historia på något sätt mot vaccin, alltså, som jag inte kan relatera till. Men jag tror ändå till slut att det blev så att alltså, världsettan drar ju publik och ökar omsättningen och så vidare. Därför är ju arrangörerna att han skulle vara med. Sen är det ju en point att alla har 20 raka... Alla 20 Grand Slam-titlar, de tre stora, Federer och Nadal och Djokovic. Och nu kan ju Djokovic få 21 då, om han vinner här. Och att slå det sen, eller kvittera det sen, Federer omöjligt, men för Nadal kanske i Paris då i sommar eventuellt. Men jag tror att nu när han suttit så länge i karantän att han tappar formen, tror jag, på
och
det.
Jag tror kanske framförallt att det som kan tala emot honom här är att han förlorade US Open-finalen. Han förlorade OS-finalen. Och innan det här så har han alltid vunnit alla viktiga matcher, vilket Federer gjorde till en viss tidpunkt. Men när Federer börjar tänka så har ju han fått han har ju stor minusstatistik på Djokovic. Och jag tror att samma sak som har hänt i Federers huvud nu kan hända i Djokovic huvud. Att tidigare har han vetat om att är det jämn match och det är superviktig match, då vinner jag till slut. Men det kanske är borta. Det är så funderar jag. Kan det vara så, Mats, att jag har rätt där, att hans psykologiska överläge som alltid haft i jämna matcher, viktiga matcher, har försvunnit i med US Open-förlusten och OS-förlusten?
Ja, så tennis är ju mycket frågan om självförtroende, ungefär som i golf. Du måste tro på dig själv i alla lägen. Du får inte så att säga, banga och bli rädd och inte våga stiga fram och ta initiativ och sånt där. I tennis så är du ju nästan förlorad när det går så fruktansvärt fort som du gör idag. Du måste ha ett grym tro på dig själv, så att det kan nog ligga mycket i det. Men sen kommer ju åldern in också. Han fyller 35 i år faktiskt. Så att mellan 32, 33 och 35 så är det ganska stort lucka faktiskt när det handlar om snabbheten i fötterna och det som ju ställer enorma krav mer och mer för varje år.
Ja, det var det jag menade lite när jag pratade fotboll också. Att på 70-talet, 80-talet och ända kanske in på 90-talet egentligen, du hade liksom råd att inte vara topptränad. För att du blev inte lika skadad. Och du och så sagt tempot då. Men idag om du inte tränar hårt. Nu pratar jag fotboll så lagsporter som är fysiskt krävande. Tränar du inte i en fotbollsmatch till exempel. Så, eller fotbolls, på lite nivå. Så är det för stor risk för skador.
Ja, du ser bara alltså, Liverpool-Chelsea för några veckor sedan som ju jag tycker är en ultimata matchen när det handlar om tempo. Den slutade 2-2 för övrigt.
Det gick så fort så
att det var inte klokt. Alltså 2-0 till Liverpool vart det med Salahs drömmål, 2-0 vart det 2-2 till slut då. Och det är ju sånt vanvettigt ny nivå inom fotbollen så det är inte klokt. Det enda som kan mätas med den matchen tycker jag är Champions Leagues gruppspel. eller om det var åttondelsfinal förra år mellan PSG och Bayern München. Ja, där det var sånt alltså, snöoväder på alla, Allianz Arena då, så var det samma höga tempo alla för 40-20 minuterna. Men jag ville faktiskt se den här första halvleken om igen faktiskt mellan Chelsea och Liverpool.
Det var den bästa Premier League på 20 års
läsare. För att verkligen se hur jäkla fort det gick där. Jag måste titta, sen var det ju lite sämre i andra halvlek, men första 20 minuterna var enorma. Om man översätter då till tennisen så går ju utvecklingen i samma riktning i det tennis och det. Så att de här spelare som Mats Wilander och sånt där, det är nästan löjligt att se dem spela på grus och andra underlag i dagens läge. Faktiskt, det går så vansinnigt långsamt.
Det är faktiskt det. Och sen tillbaka bara till det här tennisen, va, som jag och Mats gillar. Va? Mm. Så tänk, nu är det 20, som du var inne på, 20-20-20 på de tre stora. Men om man bara backar då till Wimbledon-finalen, det kan vara 2019 eller 2018, när Federer hade 6-5, 40-15 egen serve, två matchbollar. Och hade han bara tagit någon av dem, då hade det varit 21-19. Alltså att det så lite kan bli. Och på en av dem så dog han en forehand, gick på nät och blev passerad. Hade han, alltså, det var så jävla nära.
Det var nog 2018.
Ja, det kan det ha varit.
Jag tror det. Men det är så ovanligt i den finalen att en spelare egen serve tappar 40-15. Det hände nästan aldrig när de sörjade för matchen. Ja,
men det är när det sitter i huvudet. Ja. Federer hade tappat det, Djokovic hade det.
Så. Och nu så verkar det som att Djokovic har tappat det. Lite grann kanske i alla fall.
Kanske. Vilka kan hota honom? Är det de givna Medvedev?
Alexander Zverev är ju duktig. Han är ju jättefarlig.
Vad tror du om Tsitsipas då?
Tsitsipas är lite vekare på något sätt. Det är ju en otroligt talangfull spelare, men går på miner, alltså motgångar. Helt
uppväntat.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Be sponsored by Mindler.
Yes, you got it.
Lövengrip.
Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt, det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha slam här som är queen av möten, men, men hur, jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå. Ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där precis. Ni är. Det är där kidsen är.
Och nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En pappa eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250, det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan få
dem. Om du har ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe.
Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga,
ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för att testa Lena.
Ja, eller Rolf liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur, och det är Jag ska säga detta nu. Det kostar precis som ett helt vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader. Bara för att det är otroligt mycket smidigare.
Mm.
Och det är typ det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Ja. Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård. Men det är långa köer.
Vårdköerna,
nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar. Alltså det är så här, nästa tid, 15 minuter. Alltså det är
detta. Det är otroligt.
De är som på jour hela tiden. För att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att...
Det är bilköer till psykologen eller?
Exakt. Det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Ja. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla... 18 år och uppåt.
Mm.
Det är vuxenpsykologi.
Yeah.
Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mindler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Då kan de säga ja eller nej, för de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mindler-appen, sök vård, be om hjälp och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mandler.
Verkligen, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Mandler.
Tack för hjälpen.
Tack.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner. Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda. Det är alltså en revolutionerande... produkt, på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Jag tänker gröna på klimatet.
Ja. Och det här
det är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar.
Mm.
Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken som du har gjort, vi har alla gjort det
och
hela
tonvis våra. Med plast.
Hello. Ja, tonvis med plast.
Och man har gått till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej,
vi är nere på grammen. Vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare.
Och sen
så fyller man bara på med vatten. Och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Mm. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan Sini. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha... tills jag dör.
Ja, och det, men det är också, det är inte bara det. Det är de liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Mm. Som så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt, men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett.
Mm.
Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara pff, och man torkar bort det liksom. Det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Städan. Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Du ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså, du får ett startkit, vi har på vinden.
Mm.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset i munnen.
Nej.
Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki norr om Åbo.
Ja.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte sånt där kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det har löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska jag sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Han var i final i franska och vad som var bra och som han säkert tänkte på själv var att han hade förlorat, så var han liksom inte så att han var nöjd att ha gått till final utan han ville verkligen vinna. Mm. Men det var som att han hade tänkt på den meningen själv, att stora vinnare är inte nöjda. Så jag tror inte han kommer vinna någonting. Men däremot, Medvedev har ju vunnit Grand Slam nu. Men det har ju och det har också Österrike en 10, men han är fortfarande skadad. Det är väl de fyra kanske som kan hota.
Så team är, tror jag, för vek också lite grann.
Fast han har vunnit Grand Slam, så han har vunnit, helt vek
han inte. Han har vunnit i team, överraskande faktiskt då. Det var ju på
hardcourt
också, han vann den titeln, så det var väldigt överraskande. Men ja, Medvedev är mer svårbedömd, tycker jag. Sverige vet man vad man har, Tsitsipas vet vad man har, men Medvedev är svårare att bedöma om han är en kille som vinner Australian Open. Jag vet inte. Kanske att han är som Safin lite åt det hållet, att han är mer en humörspelare.
Tänk att Safin fick stryk av Thomas Johansson i finalen i Australian Open 2000. Otroligt.
Hur många har Thomas Johansson vunnit?
2002.
Vilka svenskar har vi förutom då de tre stora? Wilander, Edberg.
Vilka som vunnit Grand Slam?
Ganska många, va?
Nej, Enqvist var i final men förlorade mot Kafelnikov. Norman var i final, men torskade mot Kuerten.
Franska.
Sven Davidsson var i final 57.
Sven Davidsson var i final. Ja, men sen så är det inte många. Och sen så är det Thomas Johansson som vann 2002 mot Safin.
Till som har vunnit då?
Ja, det är Davidsson.
Ja, och sen Jonas Björkman i dubbel. Om
ja, han har en massa dubbeltitlar.
Men alltså, Thomas Johansson seger, det var ju ett överraskande, för att han var inte riktigt i så bra form då 2002, men han växte under turneringens gång. Och Safin, återigen Marat Safin, Ryssland, som var en gudabenådad spelare som hade alla verktygen på banan, men inte liksom själva viljan att vinna riktigt. Ja,
han tyckte det som att det var tråkigt med tennis. Han tyckte inte om att titta på tennis. Nej. Han var ju bara bra. Ja. Liksom.
Lite som Robin Södling va? Nej, eller var det Erik Berg i fotboll?
Erik Berg i fotboll, men, det brukar jag säga.
Safin var ju så ändå att han kände inte för att vinna den där finalen. Det var inte så viktigt för honom att vinna finalen. Men med ryssar är det ofta så att de har inte samma vinnarinstinkt i idrott som många andra länder har, som amerikanerna till exempel.
Vilka ryssar har vi som ändå har liksom, för att en sport som är lite konstig, det är höjdhopp. För då dyker de upp på OS bara och vinner.
Jo, det kan de göra.
Det är väl, och sen var det
en som var Alkis som ju söp under en höjdhoppstävling också, som blev avstängd.
Ja, just det. Ja. Som ändå var nära att vinna, va?
Jo,
eller var det?
Jo,
eller var
jo, det var. Men kul att säga, Magnus Larsson avgjorde en Davis Cup mot Ryssland. Sverige vann med 3-2.
94, ja.
94. Och då har han berättat efteråt, vilket är otroligt fantastiskt, att Kafelnikov, de hade omklädningsrum vägg i vägg. Och Kafelnikov, för att psyka honom inför matchen, körde racketen och skrek I'm coming for you, I'm coming for you Magnus. Alltså, kanske på skämt, men också bara, så Magnus var helt knäckt när de började. Men sen lyckades han vända och vinna. Otroligt.
Jag har gått förbi omklädningsrum. Jag har personligen gått förbi omklädningsrum. Och när ryssarna har förlorat, i och för sig var det ju dubbel då, tror jag, i någon svensk stad, Davis Cup och det. Men det var en jättehög stämning i omklädningsrummet efter förlusten. Så då tänkte jag att bryr de sig inte om den här förlusten? Det gjorde de inte.
Det var så.
Har vi någon ryss då? För jag vill ändå för att vi försöker väga
upp. Det var ryss vem som helst.
Vi försöker väga upp lite. Nej, men någon ryss som ändå har haft det där i sig, vinnar liksom.
Jo, men vi har ju Krutov, vi har ju Shalamov, ja, Makar, alltså, alla hockeyspelare.
Hockeykillarna vill.
Men de var inte heller, de var lite som Safin också. Det var gudabenådade tekniker, fantastiska stjärnor sett till teknik och tempo och alltihopa det där. Men kanadensarna hade mycket, mycket starkare vilja att vinna matcher.
Okej, vi ger oss Karelin då. Han förlorade bara en match. Han sista mot Jason Gardner, brottaren. Ja, men annars var han, hade inte han ens vinnarinstinkt.
Alltså, Karelin var ju så
enorm.
Vilken otro, alltså, det gick inte att slå Karelin överhuvudtaget.
120,
som du säger, lyftkranen från Minsk brukar du säga.
Han behövde inte ha en vinnarvilja. Karelin behövde inte ha en vinnarvilja. Han vann ändå.
Ja, men, det visar på det. Men jag tänker att de här killarna, Larionov, Fetisov, de två i alla fall, som åkte till väst och spelade hockey och vann massa Stanley Cup och så här. De hade väl ändå lite mer kanske än vad heter han som söp så mycket, Kruto va?
Kruto som slutade i Östersund va?
Ja, precis.
I division 2.
Och Larion ja, också var där.
Han gick ju så mycket på McDonald's tydligen i Östersund. Så han blev så tjock. Så att han kunde knappt röra sig till slut.
För Larion har ju, välkomst, han har varit i Östersund och spelat. Eller,
han vann ju Stanley Cup i Detroit när han var 42.
Precis, och det var typ 80...
Det här lämnar vi till Mats.
I alla fall, Larionovs son var i Östersund. Mm. Och,
han är där.
Ja, han är okej.
Okay. Jag tror att han är i Kunlun Red Star nu faktiskt. Som jag, ska, faktiskt.
Ah, okay.
Jag tror att han är i KL nu.
Är det så?
Larionov 2A.
Jaha.
Eller om det är Vladivostok. Något av
det visste inte jag.
Nej, inte jag.
Det är inför år. För att de har ju
Vladivostok. Det kan vi lägga in i löpet.
Det är en klockren nyhet.
Ja, ja,
för Vladivostok var nämligen inte med för årets KL.
Vi toppar med detta.
Ja, men i årets KL då, till säsong 22, då är man med. Men det är också att när Öst, eller när KL då gjorde sin Öst-expansion 2013-14 någonting. Man var väl från början, ska vi se, man är väl 24 lag nu, eller 28 lag tror jag man är.
Ja, kan man vara.
Något sånt ungefär. Jag tror att man var kanske 8 lag mindre. Nu är man ju, då tog man ju då Peking-laget, Kunlun, man tog Vladivostok. Vladivostok ligger alltså längst ut, så långt kan komma på den asiatiska konferenten.
Flygresor vi pratar om.
Ja, det är 12 timmar till typ Omsk tror jag. Och sen är det ytterligare typ 3 till Moskva. Ja,
12 timmar och bara kommit en liten bit.
Men de gör ju och flyger. Alltså, jag har inget annat. Nej. Det är närmare att flyga till USA och Kanada. Ja. Än att flyga till Moskva.
Mycket.
Jättemycket närmare.
Men du är inne på det intressanta. För just det här fader, son, mor, dotter.
Ja.
Är inte det mycket större i Sverige? Om man pratar liksom Thomas Sten, Alexander Sten, Lennart Forsberg, Leif Forsberg, Emil Forsberg. Det finns ju tusentals exempel.
Knape, Lindberg och så vidare.
Jo, men finns det något mer i Ryssland än de här Larionov som vi pratar om nu och Lomanov som vi spelar Jenisej, bandy och far och son. Ah. Är de inte dåliga på far, son, mor, dotter i Ryssland? Har jag rätt
kanske
här?
De är nog det, ja. De är nog dåliga på det.
Men är det inte också att de...
Ja, i Sverige har vi mycket som helst. Robert Berkowski, sonen Berkowski.
Ja, menar... Stor och lilleburra.
Ja, men precis. Det finns ju mycket som helst.
Men om de där killarna, om man tittar på andra länder, om Norge eller USA. Vilka har vi i USA som är...
Nu blir det svårt.
Jag vet
det,
inga...
det är en svår nöt att knäcka, ta dem.
Ja. Det är mer politiken. Bush och Bush, Kennedy och Kennedy.
Ja.
Eller bröder och släktingar och hit och dit.
Mm. Det kanske är att de är så många miljoner så att det inte blir så. Men det förstörde min tes lite grann. Och det var ett andra löp. Jag menar, du hade första löpet nyss. Men det var ett andra löp. Och det sköts ner för att alla länder utom Sverige har.
Nej, men det kanske är att det är Sverige som är. Det är väl ett löp. Att Sverige är de enda som är bra i världen på...
Sverige är nog ledande på...
Familjen Nylander. Mika Nylander och sönerna Nylander.
Lille Nyllet och Mini Nyllet
också. Var det sex... Barnen hade stor... Nylander.
Ja, kanske.
Bara av alla, mer eller mindre spelar ishockey.
Född 72 för övrigt, den sämsta årgången i hockey någonsin. De enda som blev någonting överhuvudtaget i hockey, det är alltså Mikael Nylander, så har vi Jörgen Jönsson, och sen så...
Renberg va?
Mikael Renberg, de tre. Mm. Födda 72.
Näslund är 73 eller?
Näslund är 73. Sämsta årgången någonsin i hockey.
Men
de tre
var
bra.
Men inte Alf i 72 då?
Förlåt, du satte det. De fyra. Du kanske det tesen försvinner. Fyra är rätt bra. Men jag skulle säga att utöver dessa fyra så hamnar ingen ens i elitserien.
Nej, det är faktiskt helt... men Kenny, han är äldre, han är 69 va?
Kenny är ju lillebrorsan. Kenny Jönsson.
Inte Kenny storbrorsan.
Nej, han var fulare och han var längre, men han var lillebrorsan.
Och mindre kuk också.
Ja,
säkert. Och han var helt röd.
För men kul att du sa det, för vi fick ändå fyra hockeyspelare som var jättebra födda 72. Och Christian Gahn också, han spelade elitserien i AIK född 72. Men det är inte samma nivå. Men jag tror faktiskt att det stannar i dessa. Och jag tror, och hoppas att någon kan rätta mig om jag har fel och skicka in någonting. Men jag tror att 72 är den sämsta hockeyårgången någonsin. Fastän dessa fyra spelare som vi nämnde.
I alla fall i Sverige.
I Sverige, ja, men precis.
Men jag tänker, för jag vet, jag kom på syskonskara.
Pavel Bure 72 också. Så vi nämnde,
okay, det finns ju några där borta, så att säga, över pölen. Men jag kom på syskonskara från Kanada. Syskonen Granado, eller Granato, som var, eller Granado säger man kanske. Granato, skitsamma. Som är kanadensk hockeyspelare. Mm. Och som bland annat Tony Granato spelar i Colorado Avalanche. Och Dom Granato som nu är tränare i något lag. De har bara spelat i, och deras syster har spelat för Kanada i landslaget.
Där har ju en sak som motsäger det vi har sagt förut.
Halv motsäger i alla fall.
Tre kvarts, en fjärdedels motsäger.
Ja, för det var ju stort då att Tony Granato var ju tränare i Colorado.
Ja.
När det här ganska hemska överfallet på Steve Moore. Jag kommer ihåg det, när Todd Bertuzzi.
Vi kanske just kan, det.
Ska vi spela
det,
upp?
Det var ju rättegång av det där, ja.
Precis, jag ska berätta sen. Men vi gör så här. Jag spelar upp i alla fall lite grann vad som händer då. Så att folk får lyssna. Så får ni känna det här. Att de är inte... Alltså det är ju, han ligger verkligen och man tror att han har dött. Jag tycker inte att kommentatorerna speglar det tillräckligt väl. I Sverige hade de varit tysta. Oj, vi måste gå till studion. Inte i USA. Så här låter det då. Det här ska vi se.
Todd Bertuzzi after Steve Moore. Grabs his shoulder, having a little chat with him. Grabs his sweater, gives him a whack. And piling on is Andre Nikolishin, and everybody's into it. Now we get a line brawl. And Hedberg wants Abisher. Johan Hedberg comes to center, and he invites Abisher, who points to the clock. And the score.
Ja, det hände nästan lite för lite, tyckte jag. För att det var ju, alltså, han kom ju bakifrån och smackade till honom i ansiktet, oförberedd. Redan där är han borta. Sen landar han med sin vikt, för han ska dra ner honom i backen. Sen bryter tre nackkoter på vägen ner. Men det ska sägas att det som hände var ju, alltså det här var inte... Han fick ju ett enormt skadestånd då, som jag tror NHL betalade mest av. Jag tror inte Todd Bertuzzi blev... Och det var ju ett beordrat överfall från tränaren Mark Crawford.
Alltså det var så?
Ja, i Vancouver. Det som hade hänt var att Seymour hade en armbågstackling. Och den tacklingen är också fortfarande under... Det var en legal tackling då. Jag pratade alltid ett legal tackle på 2004 då, när det hände. Mm. Men idag hade det varit superolagligt, eller superförbjudet då. Mm. En extended elbow, alltså en armbåge i ansiktet, som när du använder... För en okej tackling är ju när du kommer med axeln utan att röra axel och armbåge. Men rör du axel eller armbåge så är det ju i regel förbjudet.
Just det.
Och han rörde då armbågen, träffade Näslund då, som var i Vancouver, i ansiktet.
Mm.
Och då skulle Vancouver ge igen på C More. Då händer det här.
Mm.
Och sen blir det ju ett super efterspel så att säga.
Ofta är ju bakgrunden till att de har ett ont öga till någon. Det här görs ju inte utan anledning, ett sånt här överfall.
Nej.
Foppa Forsberg var ju också inblandad. Han var ju en retsticka stora mått. Han var ju fruktansvärt aggressiv mot motståndarna.
Ja, så bra offensiv tacklare framförallt.
Ja, så han fick ju mycket stryk av den anledningen. För de jagade ju Forsberg. De ville ge honom en snyting helt enkelt. Så
ja, Foppa uppfann ju typ de offensiva tacklingarna.
Jo, men jag minns ju hans första byte mot Erik Lindros. Ja. Som liksom också född 72. Jag fick ett sms här nu precis om att jag hade fel om Pavel Bure. Hej, är du dum huvud? Pavel Bure är född 71, inte 72. Är du dum huvud?
Vem var som var på Bokhjulsvökare?
Erik Lindros var det?
73.
Jag sa ju det, Sam. Jag hade rätt. Här är jag rätt.
Ungefär som
Forsberg.
Som Forsberg.
Ja, men i första mötet, det var ju så hypat mellan de två. För det var liksom de två stora.
Ja, men så var det ju att han är ju kanadensare.
Ja, det är
Erik Lindros. Ja. Och Foppa var ju från början blev ju draftad av Philadelphia Flyers. Lindros blev draftad av Quebec Nordiques.
Just det.
Lindros vägrade spela i Quebec.
Just det.
För att han inte, jag tror att det var för att de var fransktalande. Han kunde inte stort franska.
Mm.
Eftersom Quebec då är en fransktalande stad. Så att då var de tvungna att byta. Det var det som var liksom stora hype.
Just
det. Här.
Ja. Men det var ju stort. Alltså jag minns det bytet. Alltså direkt när Foppa kom ut på isen blev han toktryckt i sargen av Lindros. Det var ju stort.
Men alltså man måste komma ihåg den här perioden i NHL historia. Att Foppa var så bra som han var. Du fick ju göra saker som hade varit... Alltså varje byte då hade varit utvisning idag. Det kallas för clutch and grab. Att det var så mycket hakningar, det var så mycket trippings, det var så mycket fasthållningar. Så att det hade liksom inte kunnat spelas hockey idag. För att det har man liksom stävjat upp nu. Så att Foppa var så bra på den tiden. Med alla hakningar. Fast det är helt otroligt.
Ja, det är
jag tror
otroligt.
Vi glömmer hur bra Foppa
var. Jag fick styrkt. Antingen var ju då han som heter Schampo, norrmannen där.
Ja, han fyllde 50
han också. Det gjorde han igår.
Eller Carrea, den typen. Små spelare med teknik. De var ju manglade i NHL. De skulle sättas på plats då för att de gjorde saker. Och sådär. Men sen var ju de Foppa-typerna då som retade upp motståndarna. Så att det var ju så var bägaren rågad, så att säga. Och sådär. Så att de fick ju order om att nita Forsberg. Så att han vågade ju inte sen, när han hade kommit tillbaka efter den svåra skadan, spela i NHL för att de skulle ge tillbaka till honom vad han hade gjort. Och då fanns inte hans snabbhet på skridskorna kvar längre. Hans fotskada då. Just så att han vågade inte komma in i rinken igen, för att då kommer jag få ett elände. Men han var ju så vansinnigt snabb på skridskorna under många perioder. Han slapp ju de här värsta smällarna. Ändå man åkte på massor.
Otroligt alltså. Intressant. Jag vill bara säga, jag var i samband med tv-spelning i Air Canada Center, som heter nu, i Toronto, tillsammans med Börje Salming. Och det var ju rätt kul när han berättade, när de mötte, det var inte där då från ny arena, men när de mötte Philadelphia, säg på 70-talet, att under spelsekvenserna, de som sitter i avbytarbåset, de måste alltså dra in huvudena, för när spelarna i Philadelphia åker förbi, då drar de klubban för att sänka allihopa. Alltså, det är ändå en tids, det har ändå hänt mycket hockey på
det
många
år.
Det
var ju på Renbergs tid också, det var ju den
Philadelphia var ju
Legion of Doom.
Det domkedjan.
Och på 70-talet kallades de för Broadback Bullies eller någonting.
Ah, okay.
De var ju hemska. Ah. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men det var Mike Clark var väl en av dem till exempel. Okay. Väldigt bra hockeyspelare.
Bra att det är borta den där värsta avarterna från NHL. Som det var på den tiden. Ah. Så det bara handlade om nita folk.
Men att de är så otroligt adaptiva. För att domarna i NHL, det går inte, det är en annan värld än vad domarna i SHL och allsvenskan. Mm. Det går liksom inte, det är inte samma sport.
Nej, vad är bra och vad är dåligt?
De är så otroligt bra på, de vet exakt när de ska, de är mycket bättre på att plocka, på se utvisningar tycker jag framförallt. Mm-hmm. De utnyttjar mer två domare, de pratar mycket mer. NHL är så mycket konstiga hookings, man har liksom inte, var någon Djurgårdmatch här, när man tar ut för hög klubba men inte ens träffar i ansiktet. Sånt där händer liksom inte i NHL. Sen är ju hela det här videorummet där man då kan ta utvisningar och sånt, fula tacklingar. Det leds ju av hockeyspelaren i NHL som är förgrund för SHLs videorum också. Brendan Shanahan.
Jaha, oj då! Klassiskt namn!
Ja, verkligen. Han är med och bestämmer reglerna.
Ah.
Så att de har kommit mycket, mycket längre. Och har ju också mycket, egentligen mindre skador, alltså mindre fula skador, för att det bivrar så mycket. Det får 20
men jag har hört av folk som gillar som tittar mycket på svensk hockey nu, att det har förstörts ganska mycket, för att nu får man inte ens göra en tackling. Jag har inte tänkt mer i hockey på i svensk hockey de senaste åren. Är det så att det har gått för långt?
Jag tycker det. Jag tycker att,
det är väl det här att de ska beivra hjärnskakningarna, det har ju varit ett mantra för hockeyn. Och det är klart, de måste ju också beivra de här tacklingarna.
Men det, problemet är ju att man lär inte ut, tycker jag, till spelare hur man ska ta en tackling. Ofta ser man tacklingar, tycker jag, där spelarna tittar ner och tittar inte upp ordentligt. Och får då en spelare...
Varför gör de det? Är de dumma i huvudet?
Nej, jag tror bara att man liksom...
Orutin, naivitet.
Det där tidigt i hockeyn i Kanada, nu jag är inte helt säker på det, men jag tror att man, du får tacklas tidigare och du får lära att det är en del av sporten. För i Sverige så du får inte tacklas upp till en ganska hög ålder, vilket är bra också ska sägas, för att du är ung och sådär. Men om du tar en storspelare, Daniel Rahimi, säger vi, som är rätt kraftig liksom. Och så tar du en spelare som är lite mindre, jag vet inte vem vi ska ta då, men kanske ta William Nylander i Djurgården. Kommer Daniel Rahimi med en tackling 110 kilo, 2 meter lång, eller 95 lång, och träffar, det kommer smälla och det kommer göra ont. Men du kan inte titta ner, för att det är en del av spelet. Annars får vi ta bort tacklingar. Så att jag tror mer utbilda.
Men damhockey har inga tacklingar.
Där får du tacklas. Du får tacklas om du åker i samma riktning.
Ja, den är konstig. Men
det är en konstig regel för tolkningsutrymme på.
Ja, damhockey älskat av tv-sporten.
Också jättekonstigt, för att det är världens sämsta sport, tycker jag.
Ja,
det är så tråkigt.
Och då kan man lika gärna välja att satsa på casting eller dart. Eller vad fan som
helst. Casting. Ja. Men jag var på pingis-EM 84 var det, i Moskva.
Då var det inga tacklingar.
Och då var ju då de här ryska stjärnorna Makarov, Larionov och Krutov.
Då vann ju han från Söderhamn, vann EM-guld, den rödhåriga, Ulf Bengtsson.
Ulf Bengtsson, Benke kallad.
Ja.
Han var det. Men då var det en paus i pingisturneringen i Lushniki-området i Moskva, så att då kunde man gå och titta på, och man visste om att det var en final i den ryska ishockeyn då, mellan CSKA Moskva och deras värsta antagonist
Dynamo kanske?
Dynamo Moskva. Och det var alla stjärnor. Tretjak stod i mål, han är också född runt 1960, som de här som jag sa, Makarov, Larionov och Krutov. 59-60 allihopa, så att de var med allihopa. Och där spelade de, alltså det var rysk ballett där de möttes inbörd. Det var kul att se det där, för att det var så frånvänt från amerikanska och kanadensiska synen på hockey, så det finns inte. Det var alltså, det var inga avblåsningar. Nej. Det var ett virvlande tempo, ett grandiost bollspel faktiskt. Jag gillar sån där artisteri på is, att det var kanon att se för mig.
Men jag tror att det där är bra att spännande att ta upp det där, för att jag ser lite samma sak i, som vi pratade om förut också, i fotbollens värld. Med varför Brasilien, eller kanske var i bollplan, skitsamma, det är något tillfälle jag pratar om i alla fall, att Brasilien har halkat efter. Om man har halkat efter för att det är mycket viktigare med tempo idag, det är mycket viktigare med timing, tacklingar. Det är inte lika viktigt längre med att du har de här liksom dribblingstekniken.
Det låter som en tråkig utveckling.
Ja, kanske, för jag tycker
men
att fotbollen...
har de halkat efter verkligen Brasilien? Jag vet inte, de var ju nära att gå långt i VM 2018 där faktiskt. De åkte ut emot, tror jag, Belgien i en, tyckte jag var en jätte...
I kvarten till och med.
Vi minns hur matchen torskade med 7-1.
Det var i VM i Rio då, mot Tyskland. Ja. Men den här matchen i alla fall i VM 2018, de mötte Belgien. Och då gjorde väl De Bruyne, tror jag, 1-0 i början. Så låg de på försvar hela matchen, Belgien. Och förstörde matchen totalt. Och Brasilien hade i alla fall 10 jättefina målchanser efter ett vidunderligt spel. Men de förlorade matchen i alla fall, vilket...
Men jag tänker,
vilket jag led av faktiskt.
Ja, men det förstår jag. Men om man tittar rent statistiskt då, i alla fall, så har Brasilien inte varit nära att vinna sedan 2002 när man vann. 2006 gick man till kvart. 2010 gick man inte ens till kvart, tror jag. 2014 dock, då torskade man med 7-1 i en semi. 2018 gick man till kvart. Så man har inte varit nära riktigt, utan det är europeiska
kompensationer. Ser man det så, ser det ju glasklart att man halkat efter.
Ja, men jag menar bara att eftersom det har varit så mycket europeiska nationer, tittar man på semifinaler från de sista 5 VM:erna, 06, 10, 14, 18, 4 VM:erna, så jag tror att det är ett lag, det är Argentina, som har gått längre än till en kvartsfinal. Och det säger ändå någonting, tycker jag, om vad som har hänt. Och jag tror att det har att göra med att tempot har ökat i en fart som Brasilien inte har hängt med i, helt enkelt.
Också tror jag att
man är på väg igen.
Inte att fotboll är mer europeiserad också på något sätt, med stora tänkare som stora tänkare som Mourinho, det som jag hatar. Men att lägga sig på försvar och sen, som du säger, vilket jag hatar också, parkera bussen och det.
Ja, Mourinho är ju slut.
Ja, sånt finns ju inte i Brasilien, parkera bussen till exempel, utan de är mera... Det är ett flöde i skallarna på brasilianerna att de ska spela fotboll på sin fotboll. Och det älskar jag.
Man ligger efter så taktiskt.
Det kan vara så. Det taktiska bromsar Brasilien. Så kan det då vara. Det så var det mot Belgien i VM 2018.
Ja, och där tror jag att det är lite samma tänk i Kanada och USA. För att när ryssarna var överlägsna tekniskt, då var motmedlet att spela fult och spela hårt. Och tittar man på de Kanada Cup, så här gamla Kanada Cup-klipp, att det gick att spela hockeyt under, för att så mycket som framförallt amerikanerna tacklades, slog med klubborna på fötterna. Det var så här, så kallad slow footings hela tiden.
De hade ju första mötet 72 under OS i München, då mötte ju de bästa ryssarna och de bästa kanadensarna. För första gången faktiskt mötte varandra i en serie matcher. Och där vet jag inte vem som vann riktigt. Jag tror att Kanada skrämde skiten
ur... Jag tror Kanada vann med 4-3.
De vann. Men då knäckte de hälsenan på Maltsev, kommer jag ihåg. Det var stituerat exempel. Tackar. Slog av hälsenan på Maltsev, denna vidunderliga tekniker, vilket i min värld är ett vansinnigt brott, helt enkelt.
Idag har de fått spela hockeyn. Alltså i princip. I alla fall blivit avsen kanske. Ja.
Men det är inte som med tennis med nätspelare, baslinjspelare, att det går i perioder.
Cykliskt, ja.
Men att det går i cykler med fin hockey, ful hockey, fin hockey. Kan det vara lite så, eller?
Ja, så kan det absolut vara. I fotboll kan det vara så också. Pep Guardiola är ju en frälsare, en Jesus i fotboll, som har introducerat Barcelona 2009 då, som bildade skola under många år framåt för offensiv fotboll, tiki-taka och så vidare.
Jag är faktiskt inget fan av tiki-taka.
Det är jag. Sir.
Jag tycker att det
jag har en konflikt. Vad roligt. Här kan jag medla.
Nej, men det är nog ingen fara. Men du får vara lite diplomat. Jag tycker att tiki-takan kan bli fruktansvärt tråkig och Så ett lag bara passar runt.
Inte om det gör som 2009 då.
Nej, men det ska komma också, för att ja, då tycker jag ändå att Barcelona hade ett spel som där man ändå gick framåt.
Ja, jag måste ta fram konflikten här igen, för att ni försökte ta bort konflikten, men det är inte sant, för att 2009 då var det som störst. Barcelona var som bäst och deras tiki-taka var som tråkigast. Så att här måste ni mötas. Ni får inte backa och säga, nej, men det var ett annat år. Nej, här ska ni mötas.
Men vi tar 2009. Ja. Pep Guardiola i Barcelona. Som löp ribban. Det var då Zlatan inte fick vara med och leka med Barcelona för att han var alldeles för långsam och passade inte in i deras kultur.
Också ett jättekonstigt köp, tycker jag.
Otroligt märkligt,
det är
märkligt.
Det är ett av de konstigaste köpen.
Håll dig till ämnet, Jesper.
Ja, men jag tycker nog ändå att den fotboll de spelade då med de stjärnor de hade, tiki-taka och det var drömfotboll för mig. Men sen satte det sig, så att säga, och förtvinade den här tiki-taka-fotbollen senare år. De skulle spela likadant fotboll, men hade inte spelare för det. Och de hade också hittat motmedel, de andra spelarna, mot det här, framförallt det. Och tog bort deras virvlande, alltså passningsorienterande fotboll.
Det var väl Mourinho som började med motmedel 2010 egentligen, med sin kontringsfotboll.
Ja, med kontringsfotboll. Men just det, att de tog bort udden ur tiki-takan som fanns 2009. Så att det vart liksom mer ett litet skällsord, tiki-taka, under många år.
Ja, men det jag tycker också med tiki-takan är att spelas den absolut rätt så är det ganska kul att titta på. Men det är också att bara se, jag vill ju se passion, jag vill se smällar. Alltså fotboll är ju så mycket mer än bara passningar. Så, det är väl lite så.
Jo, men det är vacker dans. Är de tillräckligt snabba och duktiga, då undviker de ju smällarna.
Ja, men lite som Floyd Mayweather.
Gud, vilken tråkig boxare.
Ja, det kanske inte riktigt.
Världens bästa någonsin kanske, men också kanske världens tråkigaste någonsin.
Ja, han är så bra.
För fan.
Men han är också doktorbra defensivt, han är inte bra offensivt. Så att det är lite svårt att... Men ta Mohamed Ali då, som både bra offensivt och undviker smällar. Och liksom.
Ali, det är min favorit.
Ja, det kanske är ett bra exempel då.
Ska vi sluta avsnittet med att prata om Amir Khan? Är han den bästa boxaren någonsin som aldrig fått bli riktigt bäst? Du kommer ihåg Amir Khan?
Ja, 17 han var med i något...
Ja, ett OS, ja.
16 till och med, va? 2004.
Ja, kanske.
Svårt att fundera på faktiskt. Men svårt att ha ett statement om det.
Men han var rolig att titta på.
Absolut, absolut. Jag minns ju Mark Breland från OS 84. Okay. Han var fantastisk.
Ska vi göra så? Vi avslutar och spelar vi in lite mer, tycker jag.
Nytt avsnitt, va?
Ja, jag tycker att vi spelar in dubbla avsnitt idag. Är det okej med det, Mats?
Ja, okej.
Men då gör vi så här.
Nej, väl, igång.
Tack för idag, Mats.
Tackar så mycket, tackar så mycket.
Tack för det, Olle. Gud vad trevligt vi haft det. Vi ses nästa vecka, eller?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.